Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag tror på det här. Ja, vad fan, vi kör.
Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée où l'air est brûlant, où le soleil est éteint.
Lyssna på det här tjejen. Velázquez är kvällarnas målare, viddernas och tystnadens. Även när han målar mitt på ljusan dag, även när han målar i ett slutet rum. Även när kriget eller jakten stormar runt omkring honom. Eftersom de knappt gick ut under de där timmarna av dagen när luften var stekhet, när allt var sol, så kommunicerade de spanska målarna med kvällarna. Vad säger du tjejen? Snyggt va?
Om det är jag som är tjejen säger jag otroligt vackert.
Det är inte du som är tjejen. Det där är ett citat. Ja, välkommen till Football Radical.
Vad heter det på grekiska? Väldigt mycket. Hoppas att du har tagit reda på det.
Nej, oklart. Jag har inte kommit så långt än.
Rizospastiko podosfero.
Mina 3 dagars språkkurs har gått trögt. Nej, det där är direkt citat från en sån där klassisk scen ur Tokstollen, Godard, när då Jean-Paul Belmondo, hans Pierrot, ligger i badkaret och läser för sin Marianne då, och läser ur Elifor, konstens historia. Belmondo dog ju i veckan, den här skitveckan. Mikis Theodorakis borta, Belmondo borta och Sverige förlorade. Har du noterat det förresten, att om det inte vore för Belmondo kanske du inte hade bott i Paris?
Alltså jag sitter här och tänker, vad fan är oddsen att detta är mitt inplanerade så kallade outro och kulturtips från Paul Belmondo. Så att, det visar ju ännu en gång att vi... 2 kroppar, en hjärna, Simon. Men det kommer bli en lite kortare podd än avsett. För att jag hade så att det bullat upp för ett Belmondo-outro.
Vi får väl stå ut med det.
Jag har noterat att Jean-Paul Belmondo, som var Frankrikes finest på något sätt. Det nästan bästa med honom är kanske att han aldrig slog i Hollywood. Utan att han är en sån fransk kulturikon eller institut. Att han gick och dog, men att han också var med och typ... Han var inte riktigt med och skapade PSG, men han var med och investerade pengar precis där i början när fraktionerna fortfarande var många. Och var med och som investerare långt in på, ja, nästan in på 2000-talet va?
Ja, det är väl... Alltså, det är klart att PSG hade blivit av ändå, men det passar ju fint i historien. Han var väl... både fotbollsfanatisk och kanske inte PSG-fanatisk, men han tyckte ju om sitt PSG och han följde dem. Och han fattas ju oss. Jag vet inte, det största avtrycket i mitt liv är väl minnet av hans ja, näsan såklart, men också hans boxarnäsa. Men också hans rökande. Det var ju ingen som rökte lika snyggt som honom, i alla fall inte på europeisk mark. James Dean kanske rökte lika snyggt, men... Han är en av dem som har fått mig att vilja börja röka.
Jag kan bara instämma. Det var, och dessutom så är det, tyckte jag, intressant för att man... Det är ju så mycket med PSG som är, om inte missförstått så i alla fall... det är svårt att förstå hur fransk klubbfotboll har kommit till. Och det här är ju ett ganska bra historiskt exempel på det. Alltså, det var i princip så att man konstaterade att... nu har vi en stor arena här. Parc des Princes är liksom i princip klar. Vem ska spela där? Och alla Parisklubbarna går dåligt. Det var liksom ingen som utmärkte sig. Och så skapade man först ett skal på något sätt av 2 klubbar. Och sen så gick det ett par år där. Och det här var 1970 och sen 73. Det var då Belmondo gick in i det hela. Och och man liksom förde över verksamheten på en ytterligare en existerande klubb. Och sen lanserades, ja, man värkte fram PSG för att det behövdes en klubb i Paris. Det är så otroligt, alltså det är nästan lite i analogt med hur man tänker nu kring fotbollen, alltså att vi skapar en superliga för det finns en publik liksom. Man tänker att fotbollen har växt fram så organiskt, men det har den verkligen inte gjort. Men också att Belmondo var, som, precis som du säger, det var ju, han var ju en boxare och han var fäktare tror jag också, men han älskade fotboll. Och du kan ju kanske gissa vad hans position var när han själv lattjade.
Jag kan ju mer än gissa. Han var ju målvakt, va?
Ja.
Han var målvakt för att hans mamma bad tränaren, kanske när han gick i skolan, och sa till honom att min grabb är så jävla dålig, så ställer honom i mål.
Och jag älskar våra målvakter. Jag har aldrig blivit
En
mindre förvånad än
sympatisk
när
hållning.
jag såg att Jean-Paul Belmondo var en målvakt. Jag tror att det kan det vara, man brukar säga att musikkritiker föds ungefär när de förstör sin första gitarr. Kan det vara så att
Just
riktiga
det.
konstnärer och filmstjärnor föds när deras mamma sätter dem i mål? Mamma är fint också.
Ja, jag vill ju tänka så. Nej, men jag har suttit och läst ganska mycket dödsrunor om Belmondo och sådär. Och fastnar ju, alltså han har sagt väldigt många fina saker om döden också. Men en av de saker som såklart har ekat de senaste dagarna är när han har sagt, jag tror väl att det är kanske i sista andetaget, tror jag, att han har två mål att. Dels först vill han bli odödlig och sen vill han dö. Man får säga att Belmondo lyckades ganska bra med båda delar. Så är
Han har
det.
också sagt att
Skitvecka som sagt.
PSG styrka kommer alltid vara att sätta upp en sorts film lika spännande som utan slut, en evig film. Det var lite, eller kanske lite kletigt citat, men det var ändå, lätt bättre på franska insåg jag just nu. Anyway, ni får den med. Kan inte du berätta lite om Aten och den grekiska tragedin? För du är faktiskt på plats där, Simon.
Ja, den enes tragedi, den andres episka drama på något sätt. Nej, men det har ju varit alltså en speciell vecka på så oerhört många sätt. Alltså, talande på något sätt att när man läser på inför resan ner så ser man att det är 30 grader och strålande sol i Aten. Och så kommer man ner och så blåser det storm och mulet och lite småregnigt i luften. Och det är flaggorna på halv stång och det är ett totalt utdömt grekiskt landslag, för att inte tala om då en utdömd nederländsk förbundskapten för detta landslag. Och det är förbundsordförande som avgår timmar före match och det är ett allmänt kaos, bara ett par tusen på den här enorma Olympiastadion. Eftersom dels ingen tycker om landslaget längre, eller bryr sig, eller låtsas som att man bryr sig i alla fall. Och dels eftersom det fortfarande är man lever i spåren efter finanskrisen, och att det är svårt för många att lägga de här extra pengarna på en fotbollsbiljett. Och så blir det så här.
Jag tyckte nästan det var det mest slående igår, matchen, alltså just läktarmatchen. För att som jag förstod det så hade de ändå någon form av coronatak, så de fick ta in 25 000 eller någonting sånt. Så det var ju inte
Då
så
fick du in
få.
25 000 enligt sitt tak.
Och det var 3 000-4 000 där när matchen började och sen så kom det några till. Men alltså det säger så, det var nästan den mest talande bild man har sett. För att med tanke på hur jävla heta folk är på att gå på fotboll nu och hänga liksom. Nästan alla ursäkter är ju bra när man får en. Och att det ändå är så att de inte lyckas få in mer än sådär. Så det ger en liten bild av hur illa ute grekisk landslagsfotboll är och hur extremt besvikna folk är på sitt landslag. Och ja, när inte ens det här liksom gyllene läget att vi är på väg ut ur en pandemi och ni får äntligen gå på landslagsfotboll. Inte ens det räcker.
Ja, det var som hittat, ja, som hittat och som upplagt för att sådär, ta sista chansen-grejen. Något väldigt lockande i det, normalt sett. Nej, och sen Sverige som väl på något sätt Ikaros kraschar. Vi stod och skrek efter Spanien-bragden att nu jäklar har vi ett nytt landslag. Och glömde väl bort att nu jäklar har vi faktiskt ett nytt landslag också. Att det finns vissa grundmekanismer i struktur och organisation som är rätt känsliga fortfarande. Det var där som jag landade i min analys i alla fall, både före och efter matchen. Att det här var en match där Sverige var tvungna att formulera någon slags idé själva, tolka matchen själva. Mot Spanien så visste man på förhand exakt vad som krävdes, och sen så hamnar man ganska på sätt och vis hyfsat gratis i sitt försvarsspel. Och sen utifrån de premisserna och de ramarna så gör man det så oerhört, oerhört bra. Här så var man själva tvungna att skissa sina ramar, och det blev ju kaos.
Helvete, ja, ursäkta. Det är helt otroligt alltså. Ursäkta, vad var frågan?
Hur stor var besvikelsen framför TVn?
Den var på något sätt, den var ganska, den var ihållande från början till slut. Det var verkligen känslan av att det var en pissmatch rakt igenom. Det är ju också kanske det som kändes lite surt ur åskådarperspektiv. Ibland kan man ju ha lite missstuds eller vad man ska kalla det. Nu var det ju inte så att Sverige saknade möjligheter. Det fanns ju ett par stolpskott och Mattias Svanberg som hade laddat bössan dessutom. Men det var oroväckande tyckte jag att se hur de inte kunde dra åt samma håll, alltså hur samspelet såg ut. Hur normalt sett spelare som aldrig gör en dålig match faktiskt var ganska dåliga. Hur extremt besviken Victor Nilsson Lindelöf var i tv-intervju efteråt. Han var ju så besviken så han var tvungen att liksom lugna sig för att han inte, han sa ju själv, kommer säga något fult nu eller vad det var. Som gör en av sina sämre landskamper också. Det kröp i kroppen. Det här kändes inte alls bra. Det kändes som att inte bara komma ner tillbaka på jorden, för det ett dåligt resultat hade man väl kunnat ta, men på ett fruktansvärt onödigt sätt. Lite som du sa också, det här man är så bortskämd med att även om inte Sverige liksom når stjärnorna eller nuddar solen, så finns det liksom en grundkvalitet. Det finns en lägsta nivå som man nästan alltid kan räkna med och som man faktiskt är bortskämd med. Det slår en ju när man möter sådana här lag som Grekland, som kanske där botten har gått ur några gånger eller gång på gång och så. Att så har vi ju nästan aldrig behövt ha det i Sverige. Det kanske var några gånger med Erik Hamrén som det liksom såg rätt taffligt ut, men det har funnits en sån garanterad 2+ kvalitet som inte var där igår. Jag är glad att jag slapp analysera matchen. Jag kunde liksom inte, det var jättesvårt att fatta vad fan det beror på. Det var inte som att någon av spelarna hade något bra någon bra förklaring heller. Alla underpresterade i princip.
Jag har en liten teori att det finns ju, alltså matchers karaktär, en viss sorts matchers karaktär ser väldigt olika ut på plats och framför TVn tror jag. Jag tror att det är väldigt lätt att, jag gissar lite nu, att en sån match som igår, att man ser liksom någon sorts passivitet och brist på hjärta, aggressivitet eller sådana saker. Medan man på plats får, eller i alla fall jag, får en tydlig känsla av att när Sverige då kommer fel in efter den här första 5 minutersperioden som är väldigt bra. Att det snarare blir så att väldigt många spelare tappar koncepten och blir överambitiösa då i sin strävan att sådär komma in i matchen. Då blir det lätt sådär att men Viktor Claesson jagar hemåt för att ge understöd defensivt när han kanske behövs högre upp i planen. Där Dejan Kulusevski rör sig över stora ytor när han kanske borde röra sig närmare Alexander Isak. Och det Mattias Svanberg far runt lite överallt. Där Helander går in i dueller alldeles för slarvigt och hårt och farligt. Jag testade den tesen lite på just Dejan Kulusevski framåt natten här när de kom ut och träffade oss. Och han sa det ganska fint. Han sa så här att
Testa
han höll
teser på
med.
dig igen. Det lät ändå som en bra sysselsättning. Ja, förlåt.
Faktiskt va? Han sa så att jag håller med, sa han. Idag var det så att det enkla kändes svårt. Och att det var just det där att de skulle Och när nu var Viktor Claesson som sa att de ja, vi kanske försökte lite för mycket istället för att gå tillbaka till det enkla. Och att även om man hade spelat, vet, försökt att kanske hålla ner tempot lite grann och spela med lite större säkerhet, så hade de ändå med de kvaliteterna de har kunnat skapa målchanser. Jag tror att det låg mycket där. Och sen så blir det en total Hawaii-match ju, när de väl har tappat koncepten då.
Är det här det man får när de här tre, fyra liksom kulturbärarna, rutinspelarna försvinner samtidigt? Är det så man ska tolka det? För jag kände igår att det saknades den där samlande kraften på något sätt. Det saknades den där kom igen gubbar, gubben. Du vet vilken gubbe jag menar.
Heja grabbar, jag vet precis vilken gubbe du menar.
Ja, nej, men begränsade, lite träbente, men ändå otroligt viktig och glamorös. Ja, vi har ju nästan ett namn på honom.
Han pratar mycket, den gode granen.
Den personen finns inte riktigt. Alltså är det också så att Victor Nilsson Lindelöf är lite för bra? Alltså har vi en mittback och en lagkapten på lite för bra position i klubbfotbollen nu? Vi kanske inte ska ha en startspelare, för detta startspelare i Manchester United. Man kanske ska ha en mer liksom
Teddy Lucic,
bänkspelare i Groningen eller någonting sånt där. För att det ska kännas riktigt genuint.
Det kan lätt finnas poänger i det. Heter du Niklas Alexandersson eller Andreas Granqvist eller Teddy Lucic, så vet du att det finns liksom ingen poäng att snöra på sig fjädrarna och försöka flyga iväg, utan då gör man inte sitt grundjobb, så kommer det, ja, då har du ingenting mer, för grundjobbet är det du är. Och lite är det så att jag tror att det är jättelätt att man hamnar.
Kan han kanske komma tillbaks?
Jag tror att han är i form, i alla fall fysisk form.
Det tror jag också.
Nej, men jag tror att det i analysen är lätt att hamna i att det här är ett lag som inte kan det. Och det tror jag visar att de kommer att kunna. De måste liksom bara få ihop de här bitarna. Alltså oavsett om det nu, om Albin Ekdal inte är med, och han saknades ju oerhört mycket igår, såklart, så tror jag att även framåt så kommer det här laget kunna spela den sortens fotboll också. Och om de behövde något slags incitament för att göra det, så fick de väl det igår, insikten om att jaha, okej, så här kan det bli om vi skenar iväg och inte har grunderna klara för oss.
Ja, precis. Gud, vilket var obehagligt att känna att Sverige har för mycket bra klubbadresser i landslaget för att det ska gå och vinna mot Grekland. Men nu kan jag inte skaka av mig den känslan att det behövs, blåstället behövs någonstans också.
Ja, don't overreach. Hybris. Ja. Kanske. Jag vet inte, jag tror inte att det kanske var så mycket just det, utan mer en viss sorts spelare, en viss sorts spelartyp, en viss sorts mittfältsbalans, de sakerna, att man någonstans ändå tänkt att ja, men det är det här vi ska göra, det är det här, vi är så pass bra så att vi ska kunna lösa det med den här balansen, med det här sättet att spela, och man kanske inte riktigt är där än, offensivt men framförallt och defensivt. Ge dem en färdig form att spela i, som mot Spanien, så kan det se ut som mot Spanien. Är formen borta, så kan det se ut som de mot Grekland. Det var ändå himla fint någonstans att vara här. Det var lätt att ramla in i någon slags sympatier för hela det grekiska dramat. Nu satt liksom Otto Rehagel på läktaren och log ett väldigt glatt leende på slutet. Det var
alltså mätt ut.
Det var lite fint faktiskt. Ja,
vi gratulerar Grekland ändå. Jag kände ju lite som du. Det är faktiskt ett landslag som man vill ganska väl av, efter många års liksom ökenvandring på något sätt.
Men jag vill liksom påminna om vad vår före detta arbetskamrat och fortfarande kollega Robert Laul sa under EM:et 2008 var det väl, när då Grekland ligger liksom utspilt i havet i total finansiell krasch. Det är en skenande arbetslöshet, det är liksom en avsatt regering. Det är protester på gator och torg.
Inte riktigt den geografiska idén med Grekland är väl att ligga utspild i havet, men okej, okay, jag köper resten.
Hålla sig vid havets rand i alla fall. Nej, men de är så ekonomiskt illa utsatt. Hela landet är på väg att sjunka som Atlantis. Det är ett oerhört, oerhört plågat folk. Och de ser då, den stora fienden är ju de internationella institutionerna. Det är EU framförallt och det är Tyskland framför allt. Angela Merkel är Satan och Hitler i en person för grekiska folk då, eftersom de inte vill... Eftersom de har olika idéer kring vad som krävs för att rädda Grekland. Och man hamnar i situationen att Grekland möter Tyskland i EM. Och Robert Lauls take på det hela är att jag unnar det tyska folket en seger.
Det här är faktiskt VM 2010 vill jag hävda. Kan det vara så? Jag tror att jag var satt. Ja, precis. Jag satt nämligen i en tv-sändning och skrattade. Jag hade med mig det här Robert-citatet in i den. EU-sparpaketsmatchen. Ja, nej men gud, det tyska folket. Men det är ju... ja, precis.
Ja, jag undrar faktiskt, det grekiska folket en seger mot Sverige. Men ändå. Jag undrar det svenska folket en seger också.
Ja. Jag undrar Robert all lycka på nya vidder, även om han fattas oss redan.
Mm, så är det.
Robert var mitt andra sånt kulturtips. Vi kanske får ta det istället då nu när du bränns av Belmondo.
Ja, det är...
Om vi ska hitta en match som var kanske ännu mer apokalyptisk, behöver man inte åka längre, ja. Man får i vanlig ordning åka till Sydamerika. Vi noterade kanske vad som hände mellan Brasilien och Argentina där. 5 minuter in i matchen så bröts den av, så att säga. För det var ett gäng spelare. Det var några av dina killar i Tottenham där som hade fuskat lite med covid-redovisningen.
Det blir ju så, va? Giovanni Lo Celso och Cristiano Ronaldo.
Fan jävla bra läge tycker jag. Alltså, ja, det är så otroligt snyggt att tänka. Jag spelar en av världens största klubbar, men det är nog inte någon som kommer liksom tracka vad jag har varit de senaste dagarna. Eller att jag så att säga är hemmahörande in the UK. Ja, jag vet inte, jag tycker det var otroligt snyggt. Men det kanske absolut bästa med den här matchen, förutom att Leo Messi kommer ut som någon form av hjälte när han säger, hur kan ni avbryta matchen nu? Borde ni inte ha sagt det här tidigare? Jag tyckte det var en ganska självklar grej att säga, men du vet, det här fenomenet att det räcker att stora stjärnor säger något väldigt, väldigt självklart så blir vi så att säga mycket imponerade.
Just det.
Men det bästa var nästan Sportbladets egen artikel i ämnet där man skriver då att brasilianska fotbollsförbundet förespråkar ett stränga hälsoprotokoll och följer dem fullt ut. Trots det blev vi överraskade över tillfället då hälsomyndigheten agerade när matchen redan hade börjat. Hälsomyndigheten kunde ha utövat sin verksamhet på ett mycket lämpligt sätt vid tillfället och dagarna innan matchen. Där kan vi bara instämma i. Lite konstigt ändå att låta den gå igång. Men detta då står att läsa på sportbladet.se. Enligt argentinska medier kunde inte de brasilianska hälsomyndigheterna stoppa matchen innan avspark på grund av att de fastnade i trafiken. Punkt för vad jag ändå tycker är årets bisats. Det är så bra så att jag ville slå en kullerbytta när jag läste och liksom kollade runt lite om... Jag känner att man vill inte kolla upp det här för mycket. För att det,
nej, spräck inte storyn.
Det är en sån story som hade kunnat knäckas ganska... Men jag har inte sett någonting som i alla fall talar emot detta. Utan det kan ha varit så att de brasilianska hälsomyndigheterna fastnade i trafiken, vilket... Jag börjar tänka då så här, hur man brukar säga, är det 4000 som jobbar på Folkhälsomyndigheten i Sverige? Alltså det är något sånt där, det är ju extremt stora organisationer det här. Och då känns det som att den brasilianska skulle kunna vara minst dubbelt så stor, möjligtvis. Och jag känner också att nu vet man ganska mycket om funktionen hos en hälsomyndighet. Så att säga, det är ju inte några främlingar längre. Under pandemitider. Och det känns inte som att det har varit så mycket att Anders Tegnell måste liksom infinna sig på plats för att hans order ska liksom gälla, få, vad säger man, laga, vad heter det? Ja, att de ska börja gälla igen.
Eller driva sig igen, ja, exakt. Som ska effektiveras.
Det är inte så ofta som så han har behövt gå in på egen hand och avbryta, inte vet jag, en privat teatermusikal på Kina teatern säger vi. Och säga, hörni, jag är ledsen att det gått 5 minuter här av, inte vet jag, chess. Men jag var lite mycket folk på tunnelbanan, men jag är här nu och jag är ledsen, men matchen måste avbrytas.
Det här är inte en vanlig höst. Det är inte en höst när man kan hålla på och fira.
Men det här är så att säga, tydligen var alla accepterade då att i Brasilien så satt hälsomyndigheten i en och samma bil, fastnade i den här tidiga kvällstrafiken, kom inte fram i tid, kunde inte meddela sig på telefon då, utan behövde så att säga i fysisk uppenbarelse kliva in där då. Anders Tegnell, snygg Anders, vad heter hon med den blonda frisyren, de var tvungna att gå in där och bara säga, vi är här nu, så att vi avbryter den här matchen med våra kroppar.
Ja, men jag tycker om tanken på att de, när de då ska borda den här bilen och de vet att ja, men det är matchstart 21, liksom, när borde vi dra? Ja, men 6, fast ja, han Joao är på toa här och sen ja, han är fast i telefon. Vi måste åka nu. Vi måste dra nu. Vi blir det körigt. Ja, men ska bara. Men för helvete, vi måste åka. Och sen kommer de lite sent. Jag tycker överhuvudtaget om den här formuleringen, kanske också i Sportbladet, att där man i någon förklarande passus då förklarar att det var Brasiliens Anders Tegnell som då kom in och skulle avbryta matchen, och man känner spontant att nej, Brasilien, det finns ingen Brasiliens Anders Tegnell, det är liksom inneboende i hela det brasilianska folkarvet.
Menar ni har en torr byråkrat som aldrig höjer rösten, som blir anklagad för typ folkmord och står där i sin lite utvättade pikétröja och svarar liksom med statistik och en PowerPoint-redovisning. Har ni inte det så har ni inte en Anders Tegnell, så är det. Och Anders Tegnell är inte killen som är lite sen till matchen för att han fastnade i kvällstrafiken i Sao Paulo.
Att man får ha en diskussion lokalt på hur man kan få trafiksystemet att fungera så bra som möjligt i där man bor.
Han cyklar ju också. Anders Tegnell cyklar utan hjälm.
Just det.
Det är en grej. Och sen också, man liksom bortser helt ifrån också att ett skäl till Brasilien under en sån här katastrofal pandemi inte har en Anders Tegnell, att de har förmodligen haft 8 Anders Tegnell under Bolsonaro. Såklart. Det är inte så att någon har fått suttit kvar på sin post och utföra sitt arbete i lugn och ro på sin myndighet, utan det har ju varit en, naturligtvis, jag har ingen aning mer än att jag vet att det har varit en otrolig omsättning på posten.
Precis. Nej, men det var rätt att om någon av dem säger att covid är en döende sjukdom, så har de blivit av med jobbet i princip.
Ja, naturligtvis.
Men då kommer man i och för sig, då är man nere på i lagren och rotar efter någon form av inte vet jag, men huligan Tegnell, som till slut då är 12:e namnet på listan, där han bara säger, men du kan ta jobbet, jag kan väl inte ett skit om vad heter det, pandemier och så här. Nej, men jag tror att du ändå är en som ska åka och avbryta en fotbollsmatch med din kropp och dina händer och, så att säga. Och han bara, okej, tyvärr läste de inte det heller då, när Folkhälsomyndigheten, dessa enligt alltså i en svensk alltså i ett svenskt sammanhang hade varit då ungefär 4 000, så att de 8 000 i Folkhälsomyndigheten i Brasilien, som alla var sena till matchen, trillade in där och bara nu är det slut, varför ringde ni inte, vi är inte sådana som anmäler sig på förhand, vi kommer när vi
Nej.
kommer.
Det känns också mer sannolikt att det faktiskt var så att de kom dit och så ändå ville se några minuter av matchen innan de bröt av rent bara, intresse.
Ja, men har Neymar satt ett hattrick efter 5 minuter, då låter vi det kanske.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja. Ungefär så. Nej, det finns så mycket saker i den här historien som är slående, för att det vore inte fel att straffa alla inblandade på något sätt. Lite så känns det. Brasilien för Anders Tegnells försenade ankomst, och Argentina för att de vad ska man säga, att de beter sig lite som... Jag hade en klasskompis på högstadiet någon gång som inte gör läxan och blir konfronterad av läraren som säger att men Patrik, vi sa ju att ni skulle läsa kapitel 2 och kapitel 3 till idag. Jo, sa Patrik, men du sa inte att du menar allvar. Lite så känns det att Argentina har hanterat de här begränsningarna kring engelska Premier League-proffs. Ja, vi vet. Men ingen sa ju att det var på riktigt.
Alltså, det där var ju precis som när pandemin slog till i Frankrike, och de bara såhär, nu får ingen vara ute och ni får inte hänga några parker. Och så var det ju sån superhelg i Paris. Det var svinvarmt och alla hängde i parker. Och Macron bara, fast jag sa ju inte hänga i parkerna. Nej, det var vet du, premiärministern Philippe som sa det. Ja, men vad menar du allvar? Det var precis den känslan. Det var som att man hade inte tagit i så hårt, så att det kanske mest var en rekommendation, så att säga. Det som vi gör efter.
Ja, tolka en förälders tonläge ungefär så. Jag utesluter inte att det var så att Argentinas tanke var att ja, men vi tar väl med de här och ser vad som händer. Alltså, i värsta fall så blir vi väl av med dem 2 dagar före match, och då får vi hantera det på något sätt. Så sett till det så var det ganska smart spelat av Brasilien att vagga in dem i tron att nej, ni är safe nu. Det var
otroligt
de inte.
Smart. Också roligt att de här Martinez då, Buendia, Romero och Lo Celso kommer nu få skaka galler i Brasilien ihop med 11 före detta statsepidemiologer som alla fått sparken för att de har sagt att covid är en dödlig sjukdom.
Ja, nej, det är luck of Spurs på något sätt. Det är inte uteslutet att Romero efter att precis ha signats för att styra upp Tottenhams defensiv hamnar i någon slags fängelse i Amazonas och ruttnar där istället. Jag kan se det hända.
Jag kan också se det hända. Och jag tror att filmen blir ganska bra.
Säkert. Någon slags Monte Cristo-variant.
Hey, polícia, pega essa cara! Filho da puta! Pega ele! Pega ele, porra!
Du, apropå Tottenham, får jag fördjupa mig lite i Tottenham?
Väldigt sällan man hör dig säga apropå Tottenham, som det vore någon form av anomali här i livet. Tottenham, sa du. Berätta.
Ja, Tottenham. Sådär, bara. Nej, för jag har med stor glädje, jag tror att jag har nämnt tidigare i den här podcasten och refererat till och citerat ett engelskt magasin som jag prenumererar på som heter OOF. OOF.
Har du gjort?
Som är mig veteligen det första, i alla fall engelskspråkiga magasinet som sysslar med kombinationen av konst och fotboll.
Just det.
De sysslar numera också, eller gett sig in i galleribranschen och har öppnat det som ska vara världens första konstgalleri på en fotbollsarena, och det råkar då vara på Tottenham Hotspur Stadium.
Så där.
De slog upp portarna alldeles nyss då för sin första utställning som heter Balls, tror jag. Och det är upplagt för att det ska vara skräp, eller hur?
Ja, varför göra det lätta svårt och så vidare?
ja, exakt. Nej, men det är ett gäng konstnärer som har fått tolka begreppet eller konceptet bollen, fotbollen, alltså i en väldigt konkret och fysisk bemärkelse. Grejen är att det ser faktiskt väldigt bra, intressant ut. Det är flera verk där som jag tycker är intressanta, både liksom formmässigt och tankemässigt. Jag hoppas att det...
Ja, du har gått på någon form av virtuell tur, eller?
Jag har gått på en virtuell tur. Läst och tittat. Och det är liksom fina skulpturer. Det är någon boll i, som ser väldigt så arkaisk ut, som är utförd i någon form av murbruk. Och det är någon läderboll som är sydd där då varje sån här liten... Är det en oktagon eller vad kan det vara som man syr fotbollar av? Eller historiskt?
Ja.
Kanske. Mm. Som där var och en av dem har begåvats med en manlig bröstvårta till exempel. Som någon slags inpass kring könsidentitet och maskulinitet och sådär. Allt verkar inte bra, men...
Ingen gjorde det självklart då med två testiklar. Det var inte så att någon tänkte boys.
Den är...
Nej, de...
Absolut också gjort i ett annat verk. Ja. Liknande någon sån här bollsäck med två bollar i. Ja, ursäkta, men... Jag sa inte att allt var bra. Men det är ju ändå... Det gör en lite glad och lite liksom intresserad och... Om man nu råkar hålla på Tottenham också lite småstolt. Det är väl då min ingång till att prata om fotboll och konst. Jag svänger en bit i norra London till The Arsenal och noterar då att Arsène Wenger ju har i sin nya roll som någon form av chefsfilosof och framtidsspanare i FIFAs hägn har ju då lanserat den här idén om att hålla VM-slutspel varannat år istället för var fjärde.
Fan vad mycket sopiga idéer det kommer från Wenger sen han blev FIFA-byråkrat. Alltså förlåt, jag respekterar verkligen den mannen. Men det är ju inte mycket som är rätt just nu, eller? Föregriper jag en spaning?
Nej, alltså verkligen. Jag älskar Wenger. Jag tror att han...
Nej, men det gör jag också. Men det var väl roligare när han fick ändå spana fram en ny handsregel som tog 18 månader och var identisk med den befintliga. Det var ju inte bra, men det var ändå inte jätte... Men nu börjar ju bara gå åt skogen. Ja, förlåt.
Ja, men totalt. Jag tror att jag har dubbat honom till den sista liksom sundemannen i en sinnessjuk fotbollsvärld. Det vill säga när han faktiskt höll i pengarna i Arsenal och såg Arsenal mer som en klubb som skulle finnas och vara framgångsrik över 100 år än att vara det över nästa match och sådär. Det har väl historien kanske också på något sätt gett honom rätt då. Det var inte så jäkla lätt att bara vrida på en knapp och gå från att bli fyra varje år till att vinna varje år, som många trodde. Ja, han låter ju verkligen som ett eko av det som Andrea Agnelli och Florentino Perez pratade om när de lanserade Superliga-konceptet. Att, ja, det är det här som behövs, det är det här som folk vill ha. Och Wenger baserar det på sin högst ovetenskapliga feeling och säger att det är... De han har pratat med så har alla 100% varit för den här tanken. Även spelarna. Ja, men han pratar även spelarna vill ha det så här. Så då refererar han ju till gamla pensionerade spelare. John Terry och gänget som väl då i artighet sagt att ja, kul sen.
Men de har väl precis som vi känt att här, händer det jättemycket mycket i Arsens hjärna, men han sitter också inlåst hemma liksom för att det har varit covid och han har bara haft sin dator, han har spånat och tankarna har bara skenat åt alla möjliga håll. Han har liksom återuppfunnit handsregeln, presenterade det som att det var något nytt, det var det inte alls. Jag hade väl också sagt så här: det här blir jättebra Arsen, bra, jajamensan, det här blir bra.
Såklart.
Så, det är klart de har, ja, och, det är klart de har sagt det, men det är klart de inte har menat det, men han sa, han har ju ingen fru. Det är det som är så jävla jobbigt också. Att han inte har någon familj. Eller alltså, jag menar, alla som bryter det mönstret är ju välkomna att göra det. Men jag tror att just när det kommer till att tankar spinner så är det inte alltid bra att vara en evig ungkar under en pandemi och närma sig 70. Utan det tror jag är bara kanske de dåliga idéerna som kommer fram den vägen.
Det här är alltså ytterligare en ovälkommen bieffekt av pandemin, det du säger. Och Arsène Wengers bristande kärleksliv.
Kanske. Ja, faktiskt. Ja, lite så.
This is the wrong information that comes from nowhere and is completely wrong.
Nej, men alltså, det finns ju mycket som är fascinerande med det här. Inte minst då att Wenger ju själv var väldigt så njugg mot landslagsavbrotten när han tränade Arsenal såklart. När han ville ha fräscha spelare då, då var han inte alls särskilt förtjust att då hade han kunnat vilja ha VM var åttonde år kändes det som. Men om man ska citera honom direkt och konkret så säger han så här att what people want today are high stakes, easy to understand competitions. Society is demanding more and more high stakes and high emotion matches, more and more often. Och det är ju någon slags väldigt mycket i takt med tiden det här, ge folk det folk vill ha. För jag tror att han har säkert en poäng att, ja men det är klart att folk de här 3 miljarder som tycker om fotboll vill jättegärna se Brasilien mot Real Madrid varje kväll. Om man frågar dem varje kväll, skulle du vilja se Brasilien och Real Madrid ikväll, skulle alla säga ja.
Ja, men det är väl klart. Men det är lite som att fråga så här, ska vi äta lösgodis?
Precis så.
En stora massan kommer alltid säga ja, vad gott. Men det är inte så att någon kommer tycka att det var en bra och sund diet att gå runt på i 5 års tid, varje mål.
Nej, och där är vi nu. Att det är liksom det nya tävlingar som liksom ersätter varandra. Det är Nations League och det är någon ny satsning på klubblags-VM. Du har ett nytt format i Champions League där de stora ska mötas mer då. Det här schweiziska konceptet. Ytterligare en Europa-turnering i den här Europa-Conference League.
Just det.
Du låter EM växa till, är det 24 lag nu väl då? VM ska bli ännu större med 48 lag och fler Champions League-matcher. Mer och sådär. Alltså, idén är inte ny det här med att intensifiera VM-kalendern. Det är Sepp Blatter som drog upp den redan för tidigt 2000-tal någon gång. Och nu så sägs det att det är Saudiarabien som har drivit på för att de också vill ha det så här. Mer synlighet och mer pengar och allt sånt. Min ingång i allt det här var ju att prata om Tottenhams nya konstgalleri. Och det beror lite på att jag har faktiskt aldrig tänkt på det, men hur den moderna konsten har gått hand i hand med den moderna fotbollen på de senaste 30 åren eller så. Att det som händer i England, de stora omvälvande sakerna som händer i England 1992, så är det ju för fotbollens del att den moderna fotbollen startar med att man beslutar i slutet av februari 92 att Premier League ska sjösättas och skäras bort från resten av den engelska fotbollen med nya tv-pengar. Det som händer bara någon vecka efter det är att på då det här Saatchi-galleriet i London. Har du varit där?
Nej.
Nej, strunt samma. Ett sån här ikoniskt då, galleri, den nya engelska konströrelsen, som då håller den här en epokgörande utställning med The Young British Artists. Där då Damien Hirst framförallt blir den stora stjärnan med den där hajskulpturen, hajen i formalin. Som ju var fantastisk som konstverk. Men det som händer där då i konstvärlden, alltså om fotbollen gifter sig med tv och nöjesindustrin och storkapitalet, så är det att konsten gifter sig med reklamen. Och att det uppstår liksom nya teman där. Alltså visst, Andy Warhol och allt, men väldigt mycket att konsten, att marknaden inte längre liksom bara är ett motiv eller en del av konsten, utan att den också blir själva konsten, att pengarna och kapitalet blir, vad ska man säga, både innehåll och form.
Just det.
Damien Hirst gör sin den här kranie skulpturen, ett mänskligt kranie som text med diamanter.
Alltså bling bling.
Med bling bling som han då ska sälja för 1 miljard. Och det där pågår och eskalerar då parallellt med fotbollens explosion, så händer samma saker inom konsten. Och fram till att Damien Hirst och någon vecka före Lehman Brothers-kraschen så håller han en utställning på ett galleri, säljer ut den för, jag tror han säljer för 2 miljarder, och lyckas också då få bort sin agenten och galleristens del, så att alla pengar hamnar i hans egen ficka. Och förklarar det själv med att han, ja, men det där med pengar det är viktigt. Det ska inte vara målet, men när jag var liten hade jag inga pengar, så att det är väldigt viktigt för mig. Och
det är så otroligt, liksom inte sägande och banalt för någon i hans position. Bra gjort. Var det konst, tror du? Det är utspelet också.
Ja, men den totala icke-konsten på något sätt. Och det, med det sagt, så menar jag tycker att det innehörs många alldeles fantastiska saker. Men när det skenar ut och bara blir business, geschäft, konst om pengar och pengar för konsten, så dör det och blir iskallt någonstans. Vi var ju på EM-finalen i fotboll båda två och noterade att det fortfarande är liv i den inofficiella VM-låt som Damien Hirst som jag gjorde. Den här Vindaloo spelas ju fortfarande och sjungs fortfarande runt det engelska landslaget. Som han och... Mm. Jag vill säga Damon Albarn, men det var väl inte. Var han basisten i Blur, tror jag, som är med i det Fatless-bandet. Vi kan väl minilyssna på Vindaloo bara för sakens skull, så vi får en, sätter oss i stämning. Ja, Vindaloo, we're gonna score one more goal than you, och så vidare. Det kanske är en banal spaning, men jag har ändå fastnat i den genom ett galleri på Tottenham Hotspur Stadium. Att allting har ju idag drabbats av någon slags elefantiasis, att det ska vara mer, större och oftare. Och man undrar om det verkligen är det som folk vill ha. Är det smågodis alla dagar? Är det att bara höja musiken? Var det verkligen så att folket och publiken ville ha den där superligan? Och vill vi verkligen ha den där platta pengakonsten? Jag vet inte. Jag tror inte det.
Men du hade ju också en liten dipp här för något år sedan när Daniel Levy sålde en målning av David Hockney.
Just det.
Om jag minns det hela rätt.
Så att
man kan väl säga att de... Precis. Att det har ändå... De har varit konsekventa i att hålla... sälja ut fotbollen och konsten samtidigt då. Eller under liknande former, vilket är... Vilket ju ändå är snyggt om man ska ha en plats i den här podden. Sen kanske inte så bra i övrigt.
Det är snyggt. Det är också ett problem för den här podden. Om det är en podd som sysslar med fotboll och kultur. Om både fotboll och kulturen är på väg åt helvete. Då blir det lite jobbigt. Och då sitter man här och så önskar man att Brasiliens, eller varför inte Sveriges, Anders Tegnell skulle kliva in i sin pullover och säga att ja, gör det där, men gör det med förnuft och lagom avstånd. Och kontroll.
Tvingar oss nu, Anders, att stoppa utförsäljningen av fotbollen? Absolut inte, absolut inte. Det här är ju en rekommendation, va? Så att det gör ni vad ni vill med. Men det blir inte bra om ni inte gör det. Men det är helt upp till er.
Det är,
där någonstans.
Det, är det vi står och faller med. Den fåfänga förhoppningen och längtan efter lagomhetens Anders Tegnell som sätter ner foten men med en toffla på. En fåfäng förhoppning från fotbollradikal-redaktionen.
Det är inte en höst när man kan hålla på och fira.
Ska vi kliva vidare med, jag tar vara på det fåfänga i din förhoppning och prata lite om fotbollstränare och snygghet?
Det tycker jag låter alldeles lysande.
Ja, Ungefär 3 gånger i veckan så brukar jag få mejl från lite oklara. Det brukar vara lite så här statistiska översiktsgrejer. Och det kan vara, det är väldigt klubbfotbollsinriktat. Det är nästan alltid riktat till dig själv. Du får säkert de här också. Hello Johanna. Hello Simon. Vet du att vi har räknat på, och det visar sig att, och så är det, att Chelsea har sålt flest muggar med klubbloggan på de senaste 3 månaderna i världen. Eller det är oftast ganska, vad ska man säga, perifera grejer som de tror att det här kommer journalister bara kasta sig över och skriva en artikel om. Sällan man känner sig som anad, framförallt när det presenteras på det sättet. Men den här gick ju inte att ignorera. Johanna, as part of the Football Travel Index, slots up, has uncovered the top 10 most handsome football managers of all time, according to science.
Ah, just det. Science är bra.
Så nu ska vi få det vetenskapliga svaret då på vilka fotbollstränare på här sidan som är most handsome of all times. Och det är liksom inte, det är inte så att de har dåligt med bakgrund eller att de bygger upp de här mejlen kass, utan det är oftast väldigt, man får liksom serverat en någon form av fait accompli som man absolut inte kan motsätta sig, för att det är ju alltid 300 olika mätinstitut eller någonting som ligger bakom. Här är det helt enkelt så att forskare har använt sig av en matematisk symmetrisk algoritm som bestämmer hur vi uppfattar attraktivitet då, hos människor genom att sätta ihop eller studera en massa olika foton av de mest populära fotbollstränarna. Varje tränare...
Alltså det här låter... Parentes, det låter ju som att har de använt liksom det gyllene snittet. Jag var uppe på Akropolis och kikade på Parthenon igår. Och man fastnar ju frågan om den här vetenskapliga taken. Och sånt. Har de använt det gyllene snittet för att fastslå attraktionskraften hos tränarna? Det låter ju nästan så.
Ja, alltså 2000-talets gyllene snittet, var det Da Vinci som kom i det eller?
Så att, nej, jag tror att det är äldre. Han,
ja, den här, nej, jag tänker på den här jävla
människan. Eller den.
Ja. Precis.
Jag tror att det absolut sorteras in i under samma rubrik. Men jag tror att det, även det här var nog grekerna. Allt är grekerna.
Fuck the Greek civilization. varje manager fick till slut då en slut... procent där de som var närmast 100 ansågs eller kan anses som mest attraktiva. Förutom att det är så jävla ball att de bara kommer med den här uträkningen utan några second thought så att säga, är också då att jag börjar fundera lite på det här, men är det, varför anser vi att symmetri är det mest attraktiva? Men det är ju bara en sån självklar grej som alltid sägs. Ju mer symmetrisk desto vackrare. Men om man har en riktigt ful sida halva av ansiktet och så är den precis på pricken lik den andra fula sidan, kan vi tänka sig att det ändå inte blir så bra. Men nu är inte jag någon expert va, på detta med snygghet och symmetri och vad som är vad. Jag konstaterar i alla fall att vi har fått fram en topp 10 då. Och sätter du 3 är du godkänd. Sätter du 5 får du en guldstjärna. Jag lämnar helt öppet. Jag kan säga att den 10:e mest attraktiva scorade 61% och den mest attraktiva 80 av, vad fan då? Ja, det kan jag inte riktigt säga. Av det 100% är gyllene snittet. Över till dig, Bank. Vilka är de mest symmetriskt attraktiva manliga fotbollstränare, om vi får ägna oss åt lite galopperande sexism här?
Jag tror ju att José Mourinho för 15 år sedan hade varit ganska klar etta. Jag tror att han fortfarande har en plats på listan.
Inte med.
Han är inte med på listan.
Nej, du har två livlinor kvar.
Zinedine Zidane är såklart med på listan.
Zinedine Zidane är god tvåa på listan. Bra. 78% symmetri hittar vi i Zinedine Zidanes uppenbara ansikte, antar jag att det är. Så han är tvåa och bara 2% bakom vinnaren. Mera.
Roberto Mancini. Nej, men sluta nu.
Inte så symmetrisk som man kan tro, tydligen.
Har de sett hans sexpack? Följer ju alla gyllene snitt.
Har de sett hans hår, hans perfekta hårtransplantation och vad heter det, lyfta påsen under ögonen? Verkar inte så. Du får en chans till ändå för att bara, vad ska man säga, för att på något sätt vad heter det, för att putsa lite på din ganska dåliga gissningsaura.
Ja, men då får jag väl spela lite sarg ut och göra det enkelt för mig och hitta det som jag väl är ganska övertygad om finns med. Kanske inte på topp tre, men absolut på listan. Och säga Erik Hamrén.
Nästan. Erik Ten Hag finns med på 9:e plats, 65%. Jag säger nästan för att de delar förnamn, men kanske... Kanske mest för att jag känner att hade han redan varit med på den här listan hade han ju blivit nia. Den känns så otroligt given. 65% på Ten Hag. Slog bara då i topp 10 Marco Rose som fick 61% och som är sämst. Ja, sämst av de 10 bästa. Men jag kan berätta för dig och för Fussball Radicals lyssnare att etta på listan med 80% symmetri hittar vi Hansi Flick.
Jaha, ja. Silke Flicks man.
Ja. Tvåa Zinedine, trea Diego Simeone, fyra Julen Lopetegui, fyra. Tyckte det var lite givet att han skulle bli fyra. Missa podiet där, trist men ändå. Femma Christophe Galtier, den kan man ju se någonstans. Sexa Mauricio Pochettino, sjua Thomas Tuchel, åtta Gianpiero Gasperini, nio då Erik Ten Hag och tio Marco Rose. Man saknar några namn där, va? Men nu är det så att vetenskapen har sagt sitt. Och här sitter vi inför fullbordat faktum. Hansi Flick, snyggare än så kan inte en fotbollstränare bli. Det visste du inte när du gick upp klockan 06 i den grekiska morgonen.
Det hade jag ingen aning om. Men man får väl lita på det gyllene snittet. Man får lita på grekerna. Och det kan ju också vara så att Arsène Wenger har hört efter i sin bekantskapskrets och kommer fram till att 100% av alla tycker att Silke Flicks make, Hansi Flick, är den vackraste som finns.
Så kan det vara. Här slog ett samtal. Det gick till Flicks fru.
Just det.
Sen var det klart.
Sen var det klart.
Sen har jag inte riktigt förstått det här med att splitta bilden på Zoom mellan många olika. Så han sitter i ett möte åt gången. Det är därför det tar lite tid att tänka ut de här idéerna, tror jag. Ja, han bara pratar med hans fru. Ja, men det funkar. Det blir jättebra. Det blir bra, Arsene. Vi köper det.
Vi vill ha mer och oftare, Hansi Flick.
Då återstår väl bara att ta oss härifrån med musik. Du kraschade ju mitt kulturtips redan i introt.
Jag ber om ursäkt för detta.
Det är sånt som händer. Vi vill ju överraska varandra. Ibland tänker ju två medelstora hjärnor stort och sant och samma. Det gjorde vi nu. Jag konstaterar väl bara då, precis som du, att Jean-Paul Belmondo var en titan inom fransk film. Framförallt så var han väl det som jag kallar den nya vågens kanske bästa ansikte. Och om ni inte har sett filmen Till sista andetaget så är det den här veckan som ni gör det. Gör det bara. Så bra film görs inte längre, inte på det sättet i alla fall. Och jag tycker att vi också tar fasta på när vi kliver ut i den atenska och parisiska och svenska för den delen, morgonen, att det kan vara så här filmmusik låter när det inte är Blockbuster eller Aerosmith på agendan. Det här var Fotboll Radikal. Du heter Simon Bank, Johanna Frendén heter jag. Julia Karlsson är det som klipper, och vi gratulerar också Julia till att hennes favorit Jesper Karlsson fick ett inhopp, även om det inte blev riktigt så lyckat som man hade kunnat hoppas i Grekland. Och säger väl tack och hej och på återhörande om en vecka.
Tack och förlåt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Samuelsson.